Sverigepodden är tillbaka med ett nytt avsnitt. Och det är inte vilket avsnitt som helst, utan Per befinner sig i Florens. Han har lämnat oss i 2 veckor, som alla ni vana lyssnare vet om att han skulle göra. Och därför har vi tagit in en alldeles ny poddare här med oss, som heter David. En lyssnare han också. Vi ställde ju frågor till er och undrade ifall det var någon som ville vara med och sommarpodda när Per försvann. Och David var snabbast på den bollen. Varmt välkommen till dig, såklart.
Tack så mycket.
Och sen så har jag med mig Midde som vanligt. Honom blir vi inte av med, tyvärr.
Vadå tyvärr?
Nej, jag bara skämtar. Det är skitkul att ni båda är med. Och vi får ju snart ta och döpa om oss, känner jag, till Skånepodden här. För att det är bara jag som aldrig någonsin kommer att vara från Skåne i den här podden, känns det som. Till och med Abbas som var med, han är väl från Helsingborg från första början. Så att även fast det inte hörs, så är ju han också där nerifrån. Men som sagt, sommarpoddare, helt ny. Inte med egentligen i Milan Sverige-gänget på något sätt. Och det är skitkul att vi har en sån typ av debutant med oss idag. Hur känns det?
Ja, det känns skönt. Det är kul att få podda. Och det är alltid kul att snacka om Milan.
Precis. Det är exakt det vi ska göra. Lite så här praktisk info först. Det kan ju vara roligt för folk att få veta lite vem du är, tänkte jag. Och för oss också, för vi känner ju faktiskt inte heller dig egentligen. Jag tänker bara lite så här, lite snabba frågor bara. Lite grann för att jag ska få känna mig som Olof Lund här också. För en liten stund. Ditt namn, David, vad mer?
Jorda Cievic. 17-åring från Helsingborg. Följt Milan sedan Champions League-vinsten 2007. Ja, jag tyckte om Kakas spel mot Manchester United i semifinalen. Och sen så bara klickade mellan oss. Det har inte riktigt varit favoritlaget hela vägen, utan det blev det när Zlatan kom till klubben. Alltid älskat Zlatan. Och sen så jag bara fastnade vid klubben, även om Zlatan lämnat för PSG.
Känns som en ganska klassisk väg att gå. Jag vet, om vi ska fortsätta återkoppla till Abbas, så hade ju han också den grejen att han började följa Milan först när Zlatan kom. Och jag har ju lite samma som dig med Champions League-finalen 2007 där. Det var då jag fastnade. Även om jag hade följt Milan innan, så var det då jag på riktigt fastnade. Så att känns som sagt en klassisk väg som säkert många har tagit. 2007 var ju ett fantastiskt år på många sätt. Är det någonting annat du har som du vill berätta om ditt eget supporterskap? Är du ofta nere i Italien, eller har du någon annan rolig anekdot att berätta om?
Jag har inte besökt Milan än, San Siro. Men jag har snackat lite med min storebrorsa. Och han pratar lite om att på min 18-års födelsedag så ska han bjuda mig till Milan. Och han följer ju Udinese. Mm-hmm. Jag vet inte riktigt varför, men det är många sådana klassiska spelare som Di Natale. Och det hade varit kul att få se Milan Carosa Dines på San Siro.
Vart ifrån Skåne är du, sa du?
Helsingborg,
fy fasen. Härligt, jag älskar ju Skåne. Fast jag har varit där en gång i hela mitt liv. Det är ganska märkligt.
Precis som Svalöv, det är fint väder här också.
Ja, det är härligt. Jag har inte superfint väder i Linköping idag, tyvärr. Men det sägs ju att solen alltid skiner i Skåne, så att det är ju säkert så där också. Midde, vi har aldrig pratat om det. Det kan ju vara kul att veta din väg också, när vi fick veta alla andras. Hur länge har du följt Milan egentligen?
Alltså, jag har följt Milan så långt bak jag kan minnas egentligen. Jag hade en pappa som var stor milanista sedan 80-talet. Så när jag växte upp så var han snabb med att köpa Milan-tröjor och så här till mig. Sen kollade vi Champions League ihop när jag var 6-7 år gammal, där runt 2002. Då Inzaghi, han gjorde väl 3 eller 4 mål mot Bayern i dubbelmötet där. Oktober någon gång, 2002 tror jag. Det var då jag började. Jag tyckte om Inzaghi, jag tyckte att han var fräck med det här håret och tyckte han var riktigt cool. Så några dagar senare gick vi till Divala, Intersport där i Helsingborg. Och då såg jag en Inzaghi-tröja, då ville jag ha den. Sen var det Milan hela vägen. Jag vet inte, någon som följer mig på Twitter, jag kan lägga ut en bild på när jag var 7 år gammal och står i min Inzaghi-tröja. Sen dess har det bara varit Milan hela vägen. Det är då, Champions League-finalen 2003 var väl bland det roligaste jag upplevt. Jag var ju för liten som helst, men ändå så passionerad. Sen har det bara varit Milan. Oavsett var Zlatan spelade så var det Milan för min del. Jag visste inte ens vem Zlatan var, men jag kunde rabbla upp hela Milans startelva. Och det var väl inte det vanligaste när man gick till skolan och så. Då snackade ju de andra om Henrik Larsson och framförallt om Fredrik Ljungberg då. Många hejade på Arsenal när man var ute och spelade fotboll, men jag snackade alltid om Inzaghi och Shevchenko.
Men det är väl ganska, alltså jag tänker att det kanske kan bli enklare när man är så där liten och blir så fast direkt om man har en förälder som håller på just, eller om man tar efter liksom och håller på samma lag som sina föräldrar eller äldre syskon gör. Det privilegiet har ju aldrig jag haft eftersom att mina familjemedlemmar är inte lika smarta som jag. Så att de håller ju på, ja, farsan håller på Arsenal och en bror som håller på Barcelona, så att jag har liksom aldrig fått det där. Jag har aldrig riktigt haft någon så där i familjen eller någon nära vän eller någonting och snacka mycket Milan med. Så att då blir det ju liksom svårare att liksom börja följa ett lag ordentligt. Men det är ju sjukt kul. Jag vill se den där bilden på lilla söta Midde med en Inzaghi-tröja. Inzaghi är ju min favoritspelare genom alla tider. Alla, liksom, alla väder, alla dagar, allting. Har du någon särskild favorit, David?
I just Milan? Kaká är en av de större favoriterna. Jag var inte lika aktiv i Milans supporter då när de där större legendarerna spelade, holländarna. Men det är väl mest Maldini Kaká.
Bilden finns ute nu under hashtaggen MS-podcast ifall ni inte följer mig.
På tal om den där hashtaggen, vi kanske borde ta och byta ut den. Jag har sett att vi delar den med någon sån här Microsoft-podcast eller vad det nu är, som också har MS-podcast. Jag varit sjukt förvirrad när jag gick in och bara shit vad mycket aktivitet, för att det som vi har pratat om tidigare, många av våra lyssnare följer oss främst via Facebook och inte så mycket via Twitter och den här hashtaggen som vi så desperat försöker få igång. Så tänkte jag bara shit, det är sjukt mycket aktivitet här, men det var det ju inte, utan det var ju folk som hade lyssnat på en helt annan podcast som tydligen var helt fantastisk och väldigt inspirerande. Så vi kanske får ta och byta ut den där podden, eller den där hashtaggen, vi får väl se. Ja, det var en vacker bild. Gud vad söt.
Tack så mycket.
Det här rekommenderar jag alla att gå in och kolla på. Det är så där man ska uppfostra sina barn också. Så att, en stor eloge till din far, helt enkelt. Vad tänker jag på? Är det någonting annat som ni vill liksom dela med er av så här? Sånt här är ju också alltid kul att prata om. Det är sällan vi gör det i den här podden, för att det händer så otroligt mycket annat kring Milan. Mest hela tiden, känns det som. Är det någonting, eller ska vi ta och hugga tag i gårdagens match på en gång här?
Alltså jag känner att bara en sak. Åk ner till San Siro så snabbt du bara kan, David. Alltså den upplevelsen kan inte jämföras med något annat.
Nej.
Och det är lika häftigt varje gång.
Men åk gärna första gången på en kvällsmatch är mitt största tips. För att det är inte alls samma sak med en eftermiddagsmatch som en kvällsmatch.
Det
är två helt olika världar.
Jag håller med.
Nej, men jag såg bilderna på Middes Facebook också. Det blev lite avundsjukt där. Jag såg alla de fina bilderna.
Nu rådnar jag nästan. Nej, men har ni planerat någon resa? Nu har ju spelschemat kommit ut och det är många som längtat efter det. Jag själv kan säga att jag förmodligen åker ner och ser Milan-Napoli. Början av oktober.
Ja, jag har inte börjat planera någonting än. Jag är sjukt sugen på att se derbyt egentligen. Men vi får väl se. Jag tycker, alltså, det är ganska komplicerat för mig just nu att boka in såna här grejer på helger, i och med att jag börjar ju skolan igen om några veckor, och då har jag ingen aning om hur mycket eller lite det kommer bli. Och sen kommer jag även fortsätta på det jobbet jag haft nu över sommaren på i Örebro, det kommer jag även att fortsätta med under hösten. Så att jag har ju ingen aning om hur mycket helger och sådär jag kommer jobba. Men någonting ska jag försöka ta mig ner ganska snart, har jag tänkt. Tänkte väl att vi skulle planera en Milan Sverige-resa, men det kan hända att det här blir först till våren också. Men annars så, som sagt, jag har kikat lite men inte bestämt mig för någonting än.
Vi tittar lite på 7 februari, en söndag, då de spelar mot Udinese. Men vi får se, det måste gå ihop med skola och Dannes studerande också, så det är mycket.
Ja, så är det ju. Du går fortfarande på gymnasiet, va, om du är 17?
Ja. Yeah.
Vad läser du för någonting?
Ekonomi på Procivitas.
Oj, det är som att vi bara har tagit bort Per och ersatt med en ny Per här. Helt fantastiskt.
Nej, men Per pluggade ju på Jensen. Det är lite rivalitet, det är friskolor. Och jag själv gick på Campion. En större rivalitet just i Helsingborg. Skolorna ligger på samma gata, typ 25 meter ifrån varandra.
Ja.
Procivitas fick dock pisk i den nordliga matchen mellan Campion och Procivitas.
Det måste jag hålla med om, tyvärr.
Ja. Men nu gick vi över till något helt annat än Milan.
Ska vi gå över på den matchen som trots allt spelades igår kanske då? Den var kanske inte lika rolig att se på som Real Madrid-matchen var. Det var otroligt passivt spel från Milans sida. Vad tänker ni rent spontant kring den matchen?
Alltså, jag säger lite som Antonelli. Det finns väl inte mycket positivt att säga. Så man måste ju tyvärr ta upp det som var negativt. Första halvlek bedrövlig. Jag vet inte om Milan-spelarna kunde kombinera ihop 2-3 passningar i rad innan man tappade bollen. Det var verkligen frustrerande att se. Samtidigt får man väl tillägga att Bayern München är ett av världens bästa lag. De ligger flera steg framför oss. Och jag själv tyckte att det var nästan bra att de fick ner oss på jorden igen. Efter insatserna i Kina känns som att många har, jag vet inte, jag uttryckte det som hybris på Twitter, men jag vet inte, kanske inte är riktigt hybris, men många som börjat sväva iväg och tror att Milan ska utmana Juventus på riktigt om titeln. Milan ska liksom, det är Scudetton som är målet, topp 3 kommer vi klara enkelt. Men ett lag byggs inte på en månad, det tar flera år. Bayern München har byggt sitt lag under en längre tid. Samma med Juventus, samma med alla mästarlag. Man kan inte bara välva in 4-5 spelare, ta in en ny tränare och tro att man ska vinna allting. Men ja, samtidigt man ser att Mihailovic var missnöjd. Framförallt den här sekvensen där han skjuter iväg bollen. Rodrigo Eli säger också i intervjun senare efter matchen till Milan-channel att de lyckades inte prestera och leverera det som Mihailovic bad dem att göra och sökte efter. Vad det var som stod bakom är svårt att sätta fingret på. Men det man kan vara säker på är att motståndet var väldigt bra. De spelade med hög press och de är ihopspelade helt enkelt. Men jag tycker ändå, som precis som Diego Lopez sa, att man får ta detta som ett bra test mot ett bra lag och fortsätta kämpa. Man är ändå på rätt väg. Alltså, att om den här matchen slutar 3-0, 1-0 eller 7-0, det spelar inte mig så stor roll.
Ja, men jag håller med dig där. Och ett problem som jag tycker faktiskt är lite återkommande, det är att de inte klarar av den här första pressen. För det var samma sak mot Lyon. De klarade inte av att komma förbi första pressen och leverera passarna till Bacca och Adriano, även om de inte spelade så. På samma sätt mot Lyon, om de ens spelade, jag minns det. För det slutade med att man bara sparkade upp långbollar som de inte lyckades få ner. Och det är just därför vi behöver någon spelskicklig mittback också och någon spelskicklig mittfältare som kan ta hand och styra detta spelet. För Montolivo är inte i samma form som man har varit en gång i tiden.
Nej, och just på tal om mittbackar så orkar man väl kanske inte ens nämna hur fruktansvärt dålig Zapata var igår. Men man kan ju se den här matchen som ännu kanske ett bevis på vilken otroligt bra målvakt Diego Lopez är. Trots att han ändå släpper in 3 målvakter till slut. Jag missade det sista där i och med att min stream la ner.
Ja, på en håll blir det.
Ja, precis. Men trots allt så får man ändå se till alla de otroliga räddningarna han ändå gör varje match. Eller har jag fel?
Nej, jag håller helt klart med. Men på tal om Zapata, fruktansvärt förvånad över att Gazzetta dello Sport har honom som man of the match. Jag har 6,5 i betyg. Jag kunde inte förstå det överhuvudtaget. Honda fick sämst i Milan, vilket var väntat. Det känns som att han fick lite sin chans igår att visa vad han kan på trekvartistapositionen. Mm. Visst är det så att hela Milan spelar dåligt. Man ska egentligen inte bara hänga ut Honda, för det var inte någon som utmärkte sig särskilt positivt. Men det känns som att han fick sin chans. Han tog inte vara på den lika bra som Sosa har gjort tidigare när han fick chansen. Så till säsongstarten, ifall Menes lämnar, så ser jag Sosa som den rätt på den positionen. Ifall Bonaventura ska spela på tremanna mittfältet som han gjorde igår. Sen så har ju Pauli gjort det väldigt bra under försäsongen hittills. Så det kan ju mycket möjligt vara så att Bonaventura tar trekvartista positionen och Pauli spelar tillsammans med De Jong och Bertolacci på tremanna mittfältet.
Ja, så är det ju. Men ännu en spelare som kanske... Jag vet inte ens vad jag ska säga. Jag tänker på De Chilo i alla fall. Vi pratade lite om det här i vår gruppchat under matchen igår också. Mm. Också en spelare som inte är så där fantastiskt bra som man en gång kanske hoppades på att han skulle bli. Och jag är sån, jag har lite tappat hoppet. Jag tror aldrig han kommer bli särskilt bra egentligen. Men det som fascinerar mig med honom, det är hans humör. För att vart fan får han luft ifrån att vara så sjukt irriterad? Jag får en så här konstig känsla när jag ser honom på planen av att han är typ ute efter att bara göra dumma grejer och gå runt och vara tjurig och inte så mycket ute efter att spela bra fotboll. Jag vet inte varför, men det är en känsla jag får av honom just nu. Det är lite samma känsla som man hade med Balotelli ett tag på slutet där när han spelade i Milan. Och sådana spelare, ja, de försvinner ju helt enkelt till slut. När, ja. Vad tänkte du säga?
Ja, men alltså, jag tänkte bara säga att jag håller med dig. Det känns som att den är full av någon sorts frustration som han inte kan få bort i och med att han gång på gång inte levererar. Och nu, alltså, det känns som att hade inte Abate haft de här känningarna och så innan matchen, så hade nog han fått starta alla dagar i veckan.
Ja, men alltså, på sätt och vis kan man ju förstå den här frustrationen, för att om man tänker hur dagens fotboll ser ut, så är det ju så att, ja, vad är han? Han är 23, va? Han måste vara 92. Precis som El Sharabi, va? Om jag inte tänker fel. Och då är han ju liksom 22-23 någonting. Och han har inte utvecklats till... Han var ju ett stort, stort löfte för liksom 4 år sedan. Och då när han inte har utvecklats, jag förstår... Alltså, som sagt, med tanke på hur dagens fotboll ser ut, så ska man vara... Eller folk förväntar sig att man ska vara fullfjädrad vid 23 års ålder. Då är man ingen ung talang längre, utan då ska man vara klar. Och då ska man vara den här stora spelaren som liksom kan gå till vilken klubb han vill och allt det här. Så jag tror att jag kan ändå förstå att han känner den här frustrationen. Men samtidigt som fotbollsspelare tycker jag man måste inse också till slut sina egna begränsningar. Även fast man inte ska ge upp, för det är ju jättetragiskt att man ska behöva göra det när man är 23. Bara för att synen på fotbollen har liksom förändrats så till att man tycker att unga spelare inte är unga längre. Men samtidigt så tycker jag att då kan man ändå se till... Men jag vet inte, försöka se till vad som är bäst för laget istället. Så istället för att bara gå runt och tjura över att han själv är dålig, försöka lyfta laget när hela laget spelar så jävla dåligt.
Men han är väl också lite den sorten spelare som inte smilar så mycket på plan.
Ja, så är det ju.
Och det kan bli tufft ifall Abate kommer vara skadad under större delar av säsongen. Då blir det ju tufft defensivt, för jag vet inte om man ska ge det ansvaret till De Chilo med tanke på hur dagsformen ser ut. Allt kan utvecklas, det är bara försäsong, men det är mycket som måste förändras från hans sida, kan jag tycka.
Ja,
men alltså, jag känner att just det du nämnde med hans förändringar, vad ska man säga, personlighet. Innan kändes han alltid som den här tysta, blyga, ödmjuka killen som bara gick ut och var ute, gjorde det enkla. Han gjorde inga större grejer, han gjorde det enkla. Han tog sitt jobb, sen så var det klart med det, och sen så kom han till Milanello i sin Volkswagen Polo liksom, och när de andra kom i Ferrari. Det var alltid han som stannade vid fansen. Han var alltid den här, ja, vad ska jag säga, blyga, ödmjuka killen som bara var där för att jobba och spela fotboll. Och nu helt plötsligt bara är han arg och han har förändrats. Och, ja, det känns konstigt. Man vet inte vad som ligger bakom det, men det känns konstigt.
Ja, så är det ju. Och på tal om den här backlinjen som kanske inte, oavsett om man bara ser till den här matchen eller om man ser till tidigare matcher också, så håller ju inte den här backlinjen måttet. Och vi har fått en del synpunkter på det. Vi fick en fråga också om hur Milan skulle klara sig under kommande säsong med den befintliga backlinjen. Vad har ni att kommentera på det som vi inte redan har sagt?
Alltså det är...
Ursäkta.
Ja, men kör du.
Ja, den här backlinjen, de kan göra bra prestationer, men sen så kommer det alltid den matchen där de floppar. Okej, det är ju inte riktigt flopp nu mot Bayern München med tanke på det laget vi möter, men det är ändå individuella misstag. Klart man har otur, men Zapata är ju på att göra till och med 2 självmål i matchen. Och vi har faktiskt en ledare. Jag tycker att Mexes är en ledartyp. Men han har inte just de spelaregenskaperna som man behöver. Han har inte de bästa brytningarna eller den bästa kommunikationen med övriga mittbackar som man vill se i den här truppen. Och det snackas ju om att man ska värva Romagnoli, men jag vet inte riktigt om han kommer ta och höja det här försvaret ett snäpp. För målet som det snackas om är ju Champions League, komma topp 3. Men det mest realistiska enligt mig är Europa League. Och genom en värvning av Romagnoli så tycker jag inte att man kan ta sig närmare det där Champions League-målet. Även om jag tycker att man ska satsa runt, och därför ser jag Romagnoli som rätt sorts värvning.
Samtidigt får man väl säga att Zapata och Rodrigo Eli är väl förmodligen inte första alternativet när man ser till midbackspar. Jag tror att de fick spela från start igårspel och spela den största delen av matchen, och Mexes och Alex ska spela matchen mot Tottenham som spelades idag. Och jag tror att det är Mexes och Alex som ses som första alternativen. Sen vet jag inte varför man håller Paletta i frysboxen för hans prestationer under våren har i alla fall övertygat mig. Jag tycker att han är en bättre mittback än Zapata, utan tvekan. Kanske till och med bättre än Alex. Men jag tror att Mexes och Alex hade nog klarat sig bättre än Zapata och Rodrigo Eli. Så man får inte dra för stora växlar av det heller. Samtidigt tycker jag också att de två som mittbacksvar håller heller inte för det här som det snackas om från ledningen, från Mihailovic, från alla runt om klubben, att man ska utmana om skudetten ifall man varvar Zlatan och Romagnoli. De två spelarna kommer inte förbättra allting, tror inte jag. Men Romagnoli är ändå en spelare som, han är 20 år, det kommer sättas mycket press på honom på grund av hans frislapp, på grund av hur mycket Milan har kämpat för att få honom. Får han en dålig start i Milan kan han bli, vad ska man säga, hängd direkt. Men jag tror att han är rätt spelare att satsa på. Man borde ge honom tid, och jag tror att han kommer utvecklas i en... Jag är försiktig med det här att kalla spelare för det nya detta och nya denna liksom. Det känns som att man sätter onödig press på dem. Men han kommer ändå förmodligen aldrig lyssna på Milan Sverige-podcasten. Så jag säger att han kan bli en ny nästa. Och det är många professionella italienska fotbollsspelare som också berömt honom på samma sätt. Och Mihailovic känner honom sedan tiden i Sampdoria. Jag tror att han kan ändå... Han kanske inte lägger till den här dimensionen som du är ute efter, David. Liksom topp 3-placering, Scudetto, Champions League, allt det här. Men han kan ändå komma med en ny dimension i den här backlinjen som vi har idag. Han kommer definitivt... Alltså det är vad jag tror. Han kommer definitivt göra det bättre än Zapata. Som kan göra en bra match och sen 4 dåliga.
Yeah.
Det är... Ja, jag vet inte vad mer jag ska tillägga. Jag tror att Romagnoli är rätt väg att gå. Får han spela bredvid Mexes eller Alex så kan den backlinjen ta sig helt okej ändå med Antonelli och Abate på varsin kant.
Ja, men det finns ju lite frågetecken helt klart kring den här backlinjen och kring den här truppen överhuvudtaget, trots att man ändå har värvat lite. Och du hade ju en fråga förra veckan, David, där du undrade om det verkligen var rätt att fortsätta ha siktet inställt på Zlatan, eller om man kanske egentligen skulle lägga ner det lite grann och istället fokusera på andra spelare och andra alternativ, och kanske framförallt fokusera på just det här som vi har pratat om och som du själv nämnde också, att man behöver en bättre mittback och en bättre mittfältare. Det skulle ju vara kul, för att vi sparade ju den frågan förra veckan och tänkte att vi tar upp den nu istället, så är det ju roligt, för att du är ju lite av en åsiktsmaskin, vilket vi älskar, i kommentarsfältet. Så att det skulle vara kul att höra dina egna spekulationer kring just det där med Zlatan och övriga värvningar.
Ganska mycket har förändrats sedan förra podden, just det där med Mr. B och troligtvis mer pengar i kassan. Jag måste bara fråga, de här pengarna, den här transaktionen, skulle inte den ske i september, eller är det redan nu som det ska ske?
Det som har skrivits om är väl att det ska ske på en gång, tror jag. I alla fall det som jag har läst, så är det att man ska få in de pengarna och att det skulle kunna hjälpa till ytterligare på Mercaton. Men samtidigt är det ju andra som har varit ute och sagt att det inte kommer förändra någonting för att pengarna kommer in först i höst. Så att jag har faktiskt inte superbra koll på det där.
Det sägs väl att detta transferfönstret finansieras av Fine Invest, alltså Berlusconi. Och sen framöver så kommer BIS investerare att komma in och jobba i Milan. Det är det här när hela ledningen förändras. Det ska ju bli, jag vet inte, Berlusconi ska ha 8 representanter och BIS ska ha 7, och ska det vara en, vad ska man säga, utomstående, independent. Eller något sånt. Jag har sett någon så här konstig bild på hur ledningen ska se ut. Det kan även komma in en tredje CEO med Galliani och Barbara.
Ja, men det är ju det här är ju lite samma sak som vi har snackat om, eller som framförallt Midda har tryckt ganska mycket på i podden med spelare, när folk är lite väl ivriga och undrar varför det inte händer någonting. Det är ju lite samma sak med det här. Hela klubben ska ju liksom omformateras, om man kallar det så. Så att det är ingenting som sker över en natt. Så att det är inte konstigt att det tar tid och att man kanske inte får se några ekonomiska muskler för en kanske till vintern och nästa sommar. Bara som en liten parentes till de läsare och lyssnare som undrar vad det är som händer och varför. För det var många som blev förvirrade också av att alla papper och det här inte var påskrivet, i och med att det redan sedan tidigare var officiellt att BI gick in. Men som sagt, det är precis som när man ska värva en spelare för 35 miljoner euro. Det tar tid. Det är ingenting som bara... Det är inte som att beställa en hamburgare på McDonald's liksom.
Jag vill bara flika in och säga att man brukar ju säga det här om att Berlusconi är snål och så, men kommer Romagnoli på den här summan det snackas om, 25 miljoner euro, plus kanske 3 bonusar, så har ju ändå Milan satsat nästan 90 miljoner euro på bara övergångskostnader under denna sommar. Och vilket är väldigt mycket för Milan sett till de senaste säsongerna.
Men just det här med Zlatan, med tanke på att vi har så många anfallare eller offensiva spelare i truppen, så kan det kännas lite som en onödig värvning och att man borde fokusera på att få in en mittback, Romagnoli kanske, och helst en spelskicklig mittfältare eller någon med muskler som Witzel. Fast jag vill ändå se Zlatan i klubben, för han har den killerinstinkten och han är den som kan avgöra matcher på egen hand. Han är inte den spelaren som alltid måste ha spelare bakom sig som kan lägga upp perfekta passningar. För han lyckades i Milan även om Pirlo lämnade. Och sedan så höjde han ju också många spelare. Nocerino var ju näst bästa målskytten den sista säsongen. Och jag vet inte om man ska placera honom då på en trekvartista-position eller som en striker. För han är ju den spelare som gillar att gå ner lite i plan och styra och ställa spelet. Vi har ju inte direkt de helt snabbaste spelarna i truppen heller. Och då kan det ju vara okej att låta honom sköta lite av den delen med uppbyggnadsfasen i spelet, i anfallsspelet.
Men vad tycker du på, för det var ju också ändå fått ganska mycket frågor om fram och tillbaka till ungefär varenda avsnitt, och även så till det här avsnittet fick vi en liknande fråga kring vad det är man bör göra. Och det är ju, vi har ju namn som ryktas på de positioner som folk vill att vi förstärker på. Räcker det, tror ni?
Det beror på vad man har som mål. Klubben verkar ha som mål att gå till Champions League. Jag tror inte det räcker. Mitt mål, jag har sagt, jag är nöjd med Europa League-plats. Jag är nöjd om vi kommer topp 5. Dit borde det räcka. Annars är det någonting som står fel i klubben igen. Och sen så säsongen efter det så kanske man får värva in 2-3 spelare till. Och då kanske man kan börja utmana ännu högre upp. Så det funkar inte att bara värva ihop ett helt nytt lag och ta in en ny tränare och att utmana direkt. Jag tror inte på det i alla fall.
Och det är också viktigt att man ger Mihajlovic tiden att bygga upp det här laget. Så det inte blir som Inzaghi, eller Inzaghi fick ganska mycket tid. Men som Seedorf, att man bara ger honom tränarrollen och sen ska han fixa ihop allt på typ 10 matcher. Det är inte så enkelt. Man måste bygga det där förtroendet mellan spelare och tränare. Bygga gemenskap så att det känns som ett team som kan utmana och som spelar ihop. Så det inte blir individualister på plan som menet.
Men när vi ändå är inne på också och pratar om Mihajlovic. Vad tycker du om honom? Vi har ju varit inne ganska mycket på här i podden. Och även på våra egna sociala medier allihopa som kör podden ordinarie. Att vi gillar Mihajlovic och att han, det känns som att han fokuserar på rätt saker till skillnad från Inzaghi som hade mycket bortförklaringar och man gillar ju hans temperament om man bara ser till bollen när han sparkade åt helvete igår liksom. Vad tycker du om honom där du har fått sett hittills och vad var dina första tankar kring honom när han började ryktas till Milan?
Ancelotti var alltid förstahandsvalet som alla hoppades på, inklusive mig. Men när man tänkte att han inte kanske skulle anlända med tanke på skadan och allt det där som han pratade om, eller sjukdom, jag minns det exakt, så kändes Mihajlovic som det bästa andra alternativet. Och det är lite sorgligt att kalla honom för ett andra alternativ. Och det är synd att han har spelat för Inter och sagt det han har sagt. Men jag tror att folk förändras, så nu när han väl är i klubben så tror jag att han inser ännu mer kanske vilken stor klubb det är. Och Berlusconi och allt det här, där Milan, han har ju sett straffärumet förhoppningsvis, och då märker han att det också är större än Inters. Och sen precis som ni säger så gillar hans temperament, han är ärlig, han är rakt på sak, han fokuserar inte bara på det positiva utan tar upp det som man måste förbättra. Han är rakryggad, det är lite som Seedorf, och det blev ju lite problem med Berlusconi, med Seedorf och Berlusconi, men jag har lite bättre tanke om Mihajlovic, var han är mer van. Han kan den här italienska ligan. Han har spelat här i många år i Lazio, i Inter. Och sen har han ju också varit assisterande för Inter. Han har trädat Fiorentina, det gick inte så bra. Men nu senast så gick det väldigt bra för Sampdoria. Och han fick spelarna att prestera till max. Med tanke på den kapacitet de har. Här får han ju en lite bättre trupp. Och får han in kanske Romagnoli, så har han ju en spelare som han känner till väldigt väl. Och då tror jag att man kan fixa den här Europa League-platsen och sedan kan man börja snacka om Champions League och eventuellt Scudetto ifall det verkligen går så bra.
Intressant. Det känns ju som att det är väldigt många som är eniga i det du säger, och även fast det finns de Milan-supportrar som fortfarande är upphängda på det här med uttalandet han gjorde kring Milan och Inter och att han aldrig skulle träna Milan och allt vad det nu var. Men alltså jag ser ingen anledning som sagt att fortsätta hålla på och tänka på det. Som du sa, det var oturligt att det varit så, men jag tycker ändå att han... Vad säger man? Att han motbevisar sig själv lite grann. Att han ändå bevisar nu att han vill det här och att han är fullt kapabel att göra ett väldigt bra jobb. Och sen så känns det som att det är många som inte är Milan-supportrar som smutskastar oss lite grann nu över sociala medier efter glädjen där man hade när Milan vann över både Real och Inter, och sen att man nu efter den här matchen säger att nej, men det är bara försäsong så att det spelar ingen roll. Men jag har sagt det hela tiden och jag står fast vid det jag har sagt, att försäsongen, det är klart att den spelar roll, annars hade man inte behövt ha en försäsong. Men det är också under försäsongen som man ska både vinna och förlora för att se vad det är man kan göra bättre. Och det var det som Idde var inne på också, det var nog bra att Milan ändå var så pass utspelad igår, även om det är tråkigt, för att nu får man lugna ner sig lite med de här supportrarna som ändå har varit och varit inne och sagt att Mihajlovic är den stora räddaren och han gör redan underverk och allt sånt där. Det tar ju tid, helt klart, och vi får ju följa honom nu under den här säsongen och se vart det leder. Det låter som att ni båda två ändå är ganska säkra på att Europa League-platsen är ert mål, om man kan säga så.
Mm. För min del är det så, hela. Och jag måste bara rätta det där. Vi vann ju inte mot Real Madrid. Vi spelade bra mot Real Madrid.
Ja, självklart. Vad tänker ni om matchen ikväll?
Det är ju som Idde sa, att det är ett annat mittbackspar. Och det är väl tänkt att ett annat lag ska ställa upp. Förmodligen kommer Nocerino spela den matchen. Och lite andra spelare som inte fick mycket speltid igår. Och Tottenham är ju inte Ben München. Men de har ändå ett par stjärnspelare i laget. Det kan bli tufft. Det är inte många spelare kvar från den säsongen 2010-2011 då man åkte ut mot Tottenham i Champions League. Men det kanske ändå är ett lite revanschsuget Milan.
Jag tror att det kommer vara i princip ett helt nytt lag som ställer upp. Inte bara mittbacksparet. Jag tror att hela mittfältet kommer bytas ut. Det kommer säkert bli José Mauri, Montolivo och Nocerino som lirar, förmodligen. Hade inte Niang skadat sig hade han spelat. Jag tror att vi får se Cherchi. Vi kommer att se Matri förmodligen. Eller så spelar någon av spelarna som spelade igår en halvlek. Antingen första eller andra. Tottenham spelade också match igår. De ställde oss upp med en ganska B-betonad startelva. Så de kanske sparade sina lite bättre spelare till idag. Samtidigt har de tagit med sig en lite svagare trupp också. Men Tottenham är absolut ett bra lag. Ett lag som spelar på ett sätt som inte riktigt passar Milan denna backlinjen Milan har. Ett lag som spelar med snabba spelare, snabba yttrar. Framförallt och vill spela sig igenom längs kanterna och inåt. Och det har Milan haft problem med. Det såg vi inte minst igår. Då ska vi tänka på att varken Robben eller Ribéry var med. Men Götze kom ju förbi varje gång. Och första halvlek var Bernat förbi 10 gånger av 10 på vänsterkanten. Så det kan absolut bli en svår match. Men ja. Man får ju hoppas på det bästa, men man ska inte dra för stora växlar. Jag menar, båda lagen spelade en match igår. Man kommer ställa upp med ett helt nytt lag. Man kommer säkert göra många byten även under matchens gång. Och man vill egentligen Tottenhams ligasäsong drar ju igång. Vad är det nu på söndag, tror jag? De möter Man United, ett av de starkaste lagen i Premier League. Så jag tror ju inte att de kommer vilja ta ut sig till max i matchen om tredje platsen i Audi Cup mot Milan.
Nej, förmodligen inte. Men vad tänker ni rent, kanske inte till matchen ikväll, men till matcher framöver om man ser till matchen igår. Vad är det första ni tänker på som ni vill ska bli en förbättring på?
Kommunikation. Det var för många bollar som kom in mellan backarna. Det var inte organiserat alls, tyckte jag. Och förbi mittfältet också. Det var som att de hade två extra yttrar på sina kanter på en München. Det var bara för enkelt att ta sig förbi. Det kändes som att de kommunicerade på plan för att förhindra det där.
Jag tänker mer på rörelse kortpassningsspel. Alltså just det här med att man inte lyckades kombinera ihop 2-3 passningar innan man slog bort bollen eller tappade den. Visst att Bayern är väldigt, väldigt bra på att sätta hög press. Men det finns det andra lag som är duktiga på också. Så det gäller att klara av det här kombinationsspelet, spela snabbt och sen byta kant. Och det klarade man inte riktigt igår. Sen så, ja, man var kanske lite ställda också. Man kanske trodde att matchbilden skulle se ut som mot Real Madrid, i och med att Real Madrid och Bayern München är ganska, vad ska man säga, jämna.
Mm.
Men så blev det ju inte. Milan blev tillbaka tryckta direkt. Mot Real Madrid spelade man ändå rätt jämnt, stod upp bra. Här var det ju helt, här var det överkörning från minut ett, tycker jag. Och man ska vara glad att det slutade 3-0, för du kunde stå 3-0 redan efter 25 minuter.
Ja, exakt.
Så ja, jag har egentligen inte mycket att säga. Jag tror att Mihailovic har bra koll på vad som ska förbättras.
Ja, det känns ju som att han allt som oftast har det. Vi får väl se, som sagt, vad som händer till matchen ikväll och hur den slutar. Det är väl bara att hoppas på att Milan i alla fall spelar bättre än vad man gjorde igår, egentligen. Så att vi får någonting roligare att kolla på, tänker jag, rent spontant. Det här avsnittet börjar faktiskt lida mot sitt slut redan. Det känns som att vi knappt har hunnit prata alls, men det har gått strax över 40 minuter där. Är det någonting mer ni vill tillägga i det här avsnittet?
Ja, vi får väl tacka David för en stark debut.
Självklart. Superkul att du ville vara med. Och förhoppningsvis kanske vi får ha med dig nästa vecka igen också, eller?
Absolut, jag är på. Det var kul.
Mm, härligt. Då skulle man kunna säga att vi har spikat det. Så får vi väl se vilken dag det blir att vi spelar in nästa vecka. Det är ju en hel del faktorer som är med och bestämmer det. Men att det blir podd nästa vecka, det är i alla fall självklart. Och så kör vi samma gäng igen, helt enkelt. Vad säger vi för att avsluta, mer än att vi får ju såklart, vi har tappat bort det lite, men såklart tacka alla som lyssnar på oss också.
Ja, vi avslutar väl som vanligt med att säga Forza Milan, ciao ciao.
Ciao. Rossonero, 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 rossonero. Yeah, yeah. Rossonero, rossonero, shalalala. Punta, questo è il mio rap, lo dedico alla squadra che vince di tutto già da sempre per voi.